Välkommen till Virkpodden, en podd där jag träffar virkare, grillaslöjdare och textilkonstnärer som har virkningen gemensamt. På så vis vill jag synliggöra den här fantastiska tekniken och visa på dess bredd och potential. I det här avsnittet träffar jag Amanda Kalbukura Marklund. Hon beskriver sig själv som en mapuche och samisk virkdesigner, där hon virkar under namnet Njukenheti. Ofta virkar hon med flerfärgsvirkning och med en design som främst tar inspiration från naturen. Jag som driver Virkpodden heter Marie Well och virkare under namnet Virka dygnet runt. Jag är också nyfiken på vem du är. Dela därför gärna en bild på Instagram under hashtag Virkpodden och visa vad du gör när du lyssnar. Stort tack också till er som stöttar Virkpoddens arbete genom att varje månad skänka ett bidrag via Patreon. Varmt välkommen! Nu är det dags att prata virkning. Hej Amanda och välkommen till Virkpodden.
Tack så mycket.
Jättefint att du vill vara här med mig idag.
Jättefint att vara här.
Vill du börja med att presentera dig lite själv så att de som lyssnar får reda på vem du är och vad du virkar?
Gärna. Då kan jag börja och säga Mari Kompoche, Bure Bjeje, hej. Mitt namn är Amanda Kalbukura Marklund. Och jag är en indigenous eller urfolks mapuche och samisk virkdesigner. Som designar under namnet Njukenheti. Och jag tyckte att det namnet passade bra för att Njuke betyder mamma. På mapudungun, alltså mapuchernas språk. Och det var min mamma som lärde mig att virka. Så att det tyckte jag passade. Och sen så när jag själv blev mamma, väntade min dotter, så tog jag upp virkningen igen. Och njejte betyder dotter eller tjej på sydsamiska. Så därför blev det Njukenheti.
Fint.
Det var så jag hittade det namnet och... Jag vet att många har svårt att säga det eller så, men jag tycker att det är bra att lära sig då.
Absolut. Så krångligt är det kanske inte om man bara vet.
Ja, men jag tror att hör man det någon gång liksom, så kanske det sätter sig lite.
Och jag tycker verkligen att det låter som ett, kan man säga, ett riktigt ord. Alltså man tänker inte på att det är två olika ord från två olika språk som är sammansatta, utan det känns verkligen som att de hör ihop.
Ja, jag håller med. Verkligen. Att de funkade så bra ihop. Liksom. Så himla roligt.
Ja, det är superfint. Det blir också som, jag vet inte, en symbol för att det du gör hänger ihop också. Och dina olika delar.
Ja, men verkligen. Vad fint sagt. Jag håller med. Ja. Jo, men det jag gör skulle jag gå in på.
Ja.
Och då, alltså jag tänker liksom att när jag säger att jag är urfolksvirkdesigner, då kanske man får en bild i huvudet av vad det då liksom är som jag gör. Men om man går in på min Instagram så möts man kanske av något helt annat. För att det är ju liksom inte det här... vad ska man säga, stereotyp eller bilden av urfolksvirkning som jag håller på med, utan om man nu kan säga att det finns något sånt, men alltså jag inspireras av allting som finns omkring mig, och det som kanske är då mest kopplat till urfolk är ju dels kopplingen till naturen som är väldigt stark inom både mapuche och det samiska, och sen kanske liksom själva berättandet i det textila som också finns både i det samiska och i mapuche. Men ja, jag kan liksom, om man söker typ på så här etnisk konst, så är det ofta liksom grupperat som en så här massa olika kulturer som man har klumpat ihop lite av så här, bilden av något som är exotiskt kanske inom citationstecken. Och det är väl inte riktigt det jag ställer mig i ledet av. Utan det faktum att jag är mapuche och same gör ju mig till, och håller på med virkning och designa virkning, gör ju mig till en urfolksvirkdesigner. Och sen så kan jag inspireras av det som är här och nu, modernt som traditionellt och allt möjligt liksom.
Spännande. Men då är det ändå liksom virkningen som är en del som liksom sammanför alla de här delarna hos dig.
Att ja, men liksom verkligen. Det är den tekniken som jag liksom har fastnat för. För det finns ju mjukslöjdandet inom det samiska. Det skulle ju kunna vara det som jag riktade in mig på. Eller att man väver väldigt mycket i Mapuche-kulturen och så. Men nu är det som att jag lärde mig virka av min mamma. Och det är så lätt och behändigt. Så att jag gillar liksom att ha det så lättillgängligt att jobba med. Och ha det som medel att uttrycka mig. Liksom.
Jag håller med dig. Det är väldigt så här tillfredsställande med virkningen. Att den finns där. Det är lätt att lägga sig ifrån sig och lätt att fortsätta med. Och
ja, tillgänglig. Exakt. Ja, och man behöver inte massa redskap och liksom olika grejer. Utan man kan göra det var som helst. Liksom.
Men vad lite mer exakt är det som du virkar?
Ja, allt möjligt. Men det jag skulle säga, alltså det jag fastnat för är ju flerfärgsvirkningen. Just för tillfället i alla fall. Och då så är det allt möjligt som jag gör. Mycket väskor, jag gillar liksom att kunna använda det jag virkar. Så väskor och nu senast har jag gjort en sjal eller halsduk och mössa har jag gjort. Och ja, men jobba mycket med en tanke liksom, som jag vill uttrycka. Och så blir det ett mönster i någonting, helt enkelt.
Och för den som inte har flerfärgsvirkat eller gör det, så här, hur skulle du beskriva tekniken?
Jag skulle beskriva den som att måla med garn. Att ja, men kunna liksom skapa bilder helt enkelt.
Man virkar med liksom flera färger som man byter emellan och liksom bygger upp mönster.
Ja, precis. Så det är ju lite mer att hålla reda på kan man väl säga i den tekniken. Men så fort man liksom har kommit in i det så är man så van så att man bara liksom, det gäller att hålla koll på nystanen.
Ja, men precis. För att det är min upplevelse. När jag har testat flerfärgsvirkningen att garnet trasslar sig ju gärna. Så här, finns det något tips eller så här, finns det något så här, vad gör man för att det inte ska krångla ihop sig garnen?
Dels så gillar jag att du vet när man kan liksom dra ut en garntråd från liksom garnet och så ligger garnet still. Det är det bästa. För att så länge de kan ligga still, för att nystan är egentligen inte optimalt när det liksom är nystbollar. Utan nystanen ska gärna ligga stilla. Och sen så att man hela tiden håller koll, inte byter plats på egentligen det man använder. Utan att man låter dem ligga. Liksom, att jag bestämmer att ja, men grönt har jag längst ner och sen så har jag rött och sen blått och sen gult eller vad det kan vara. Och sen så att man liksom hela tiden låter dem ligga kvar i den ordningen.
Så man har liksom koll på sina trådar eller på garnet hela tiden. Så att man,
precis, så att man... det är klart att man ska använda dem en åt gången, eller vad man säger. Men att man låter dem vara i samma ordning så behöver de inte hålla på och trassla efter det. Liksom.
Bra tips. Jag har verkligen känt ibland. Man, bara, så, man sitter och virkar lite för länge så det liksom trasslar ihop sig lite för mycket.
Ja, jag förstår precis. Där har jag också hamnat. Man är lite för ivrig helt enkelt.
Ja, man bara, men det är bara en maska till. En maska till. Och sen så bara,
det så är den här va.
Ja, och sen så är det liksom inga garn kvar att liksom virka med.
Nej. Man
måste bara
sitta och nysta ut.
Ja.
Ja, jo, men där har jag hamnat. Men om man från början försöker hålla lite koll så brukar det bli lite lättare i alla fall.
Ja, men bra grej att tänka på. Men jag tänker du pratade om liksom, tidigare också att du vill berätta någonting. Vad tänker du, vad är det du vill berätta? Eller vad liksom, är det någonting specifikt till varje enskild sak du virkar? Eller är det liksom en övergripande berättelse eller något du vill liksom lyfta?
Både och skulle jag säga. Att dels så vill jag ju berätta om det som är jag i det samiska och mapuche. Det vill jag ju hela tiden förmedla i allt jag gör på olika sätt.
Mm.
Men sen så kommer jag på olika designs utifrån berättelser också. Mm. Nu senast så har jag har just haft mönstertestare och ska snart släppa ett mönster som heter Old Chico. Som jag har gjort då i ryggsäck och i axelväska.
Mm.
Och ja, men det kom till mig då från Old Chico är ju ett träd som står någonstans i Dalarna. Och det är ett väldigt skrangligt litet träd som har ett rotsystem som har levt i mer än 9500 år. Som är supermäktigt ju. Och jag älskar att det är så litet och skrangligt. Men sen så är det så starkt och mäktigt och envist.
Mm.
Och när jag såg det så började jag tänka på hela liksom, skogsindustrin. Och det är ju en konflikt som pågår just nu. I Sápmi där ja, men skogsindustrin liksom total förstör mark, renbetesmarker och ja, skogen.
Mm.
Det finns ju knappt någon skog kvar. Så då ville jag helt enkelt göra ett mönster med Old Chico då, som får symbolisera hela den liksom, kraften som skogen är. Och en kritik till helt enkelt ja, alla stora företag som förstör vår skog. Så då finns det liksom en ganska ja, rak och tydlig tanke och symbolik i just det mönstret.
Mm.
Men i det stora hela så finns ju det samiska och samma konflikt pågår faktiskt i Sydamerika med urskog och mark som man tar helt enkelt från urfolket. Och ja, väpnade liksom, konflikter som pågår.
Mm.
Och det är ju ofta urfolk faktiskt världen över som just skyddar naturen och våra marker. Så att det finns liksom mycket tankar i mina mönster. Sen försöker jag liksom beskriva, jag har ändå förklarat lite i just Old Chico-mönstret som man kan läsa när man gör mönstret helt enkelt. Men ja, det stora hela, det får liksom komma lite pö om pö kanske, om man följer mig.
Mm. Men för jag tänker liksom, för hur tydlig är du? Ja, men nu sa du att du liksom, i mönstret står det lite av då om Old Chico.
Mm.
Men hur mycket liksom kommunicerar du ut kring det, till exempel i dina sociala medier? Liksom, är det en berättelse du berättar eller är det någonting som får liksom sippra ut? Eller liksom att de som möter mönstret möter det i sin tur?
Mm. Jag tror att jag låter det sippra ut lite.
Mm.
För att det är väl det som är Njukanjete. Att det liksom får vara bara. Inte att det liksom ska vara någon slags uppläxning eller liksom så. Utan att det bara får vara. Och så tycker jag liksom att det är fint att skriva i mönstret. Så kan man gärna ha med sig det när man själv skapar.
Mm.
Att fundera kring olika saker helt enkelt. Och då kan det vara olika beroende på vad det är man gör.
Ja, nej, men verkligen.
Mm.
Nej, men det där känner jag väl också igen från när jag skapar min grillaslöjd. Det är också kopplat till ett ämne att det då också blir en process. Att medan man sitter och virkar så är det också tankar som cirkulerar samtidigt.
Mm.
Så att det också ger en ju, jag tänker så här, tid att tänka på någonting långsamt.
Mm, exakt. Ja.
Jag vet inte hur du känner när du sitter och jobbar med dina mönster. Liksom, hur din liksom, tankeprocess ser ut kopplat till liksom, virkningen.
Nej, men exakt så.
Mm.
Och ofta om det är någonting som jag liksom har svårt att reda ut så brukar det hjälpa att sätta sig och virka och fundera kring saken. Så kan man reda ut i huvudet också. Liksom. Det tycker jag är så fint att man låter sig ta den tiden liksom. Och att det handarbete gör ju att man kan, ja, man ger sig själv ro liksom.
Mm. Ja, det är ändå väldigt många tankar som landar när man sitter och virkar.
Ja, exakt.
Mycket som klarnar.
Ja, men det är ju som meditation.
Mm.
Och det, Det tycker jag är, liksom, det är superviktigt att komma ihåg det.
Mm. Mm. Ja, men superfint. Men det känns ju lite som att, ja, men liksom nu när du pratar om dina mönster, mm. som du då gör. Du gör ju egna mönster,
mm.
för att förtydliga det.
Mm.
Men alltså att du pratar ju mycket om så här, kommunikation, mm. och att också kopplat det också knyter till liksom, ditt ursprung. Och liksom att du pratar om att det är din mamma som har lärt. Alltså att det är ändå som att, det känns ju som att det är någonting språkligt som går liksom, att du liksom pratar, liksom alltså att, mm. att garnet pratar eller virkningen pratar. Eller liksom, mm. så här, jag vet inte. Det är någonting. Att, mm. det är som ett språk också i sig.
Mm.
Eller vad tänker du om det?
Mm. Absolut. Jag ser ju virkningen som ett av mina modersmål.
Mm.
Faktiskt. Att det är ju ett språk som jag har fått. Lika mycket som jag har fått liksom svenska och spanska och mapudungun och samiska. Så har jag ju fått virkningen som ett språk. Och det är superviktigt för mig. Jag har alltid känt ett jättestort behov av att uttrycka mig på olika sätt och provat olika vägar. Alltså skådespeleri och sång och skriva och så. Men det har på något sätt alltid varit för höga priser att betala för att uttrycka mig. Alltså att när det har varit liksom bra så har det varit väldigt, väldigt bra. Men när det inte har varit bra så har det liksom varit lite för hårt eller destruktivt eller så. Men virkningen har verkligen varit så enkelt och så. Ja, men jag har verkligen mått bra av, mm. det. Och det har blivit en sån viktig del för mig. Så att det känns som att jag måste uttrycka mig liksom, på det sättet. Och via det språket. Och alltså, just som språk, eller vad man ska säga. Så finns det ju både i det samiska och i mapuche. Så är det ju liksom, man berättar genom det textila. Det finns liksom som hela skapelseberättelser om man faktiskt sätter sig in i olika mönster och så. Och det tycker jag är så häftigt att få bli en del av det. Liksom. Att ta del av det språket.
Mm. Kliva in i berättelsen själv också.
Ja, ja, mm. men verkligen.
Mm.
Och också om man tänker alltså det finns ju då flera likheter i mönster och sådär. Både i det samiska och i mapuche, men det finns ju också mycket likheter i vad man har utsatts för.
Mm.
Alltså man säger den koloniala berättelsen. Och där finns det ju också gemensamt att man har försökt att ja, men tvinga, både i Sverige och i Chile då till exempel, att tvinga folk att prata svenska eller spanska istället för urfolksspråket. Mm. Och det tycker jag liksom, det har man verkligen kämpat för att radera då, de här språken, och de finns ju kvar. Men det som ändå är tydligt är att de kom ju aldrig åt de här textila språken, utan de är ju väldigt starka och lever kvar så starkt. Och det tycker jag också är så häftigt att få vara med och liksom hålla vid liv,
mm.
och verkligen underbygga på något sätt.
Men det är ju jätteviktigt, tänker jag, och stärkande, och liksom också ett sätt att försöka återta,
mm.
det man har förlorat också.
Mm.
Och också det här, alltså just att textila språket är ju spännande då, för att det är dolt för de som inte kan tolka,
mm.
de textila symbolerna eller, mm. färgers betydelse, mm. eller liksom att för den som inte vet så, mm. är det en textil, jag vet inte, bonad eller liksom, mm. vad det nu kan vara, men, mm. för att den som kan läsa det så är det så mycket, mycket mer.
Verkligen. Som ett hemligt språk.
Ja, men, mm. verkligen. Och, mm. det finns ju exempel runt om i världen på hur liksom textil har använts i motstånd och liksom,
ja.
Rättighetsfrågor.
Ja, ja, ja. Precis.
Också kanske för att det känns så harmlöst.
Ja, ja, exakt. Och speciellt för de som då inte förstår så är det, mm. ju verkligen det.
Ja.
Jag tycker att det, Det är roligt för det finns en tradition inom det samiska att om man inte skriver under på någonting eller är kritisk mot någonting så vänder man kolten ut och in så att sömmarna syns. Och det är liksom en protest. Då protesterar man kraftigt. Och det har man ju ingen aning om man inte vet om det. Liksom.
Nej.
Och sånt kan vara så extremt kraftfullt att det liksom bara är... Det är så tydligt för de som vet. Liksom.
Ja, och det är väl också det här att det finns... Alltså att en människor har alltid behov av att få uttrycka sig och stå upp för sina rättigheter.
Mm.
Och man hittar sätt att göra det på.
Mm. Ja, exakt. Och det vill jag ju liksom också ändå komma in på. Är ju att det som är så kraftfullt, det är ju också anledningen till att det är så känsligt med... kulturell appropriering till exempel. Och det sker ju väldigt brett i världen över. Som är känsligt för att det är liksom redan att man har tagit så mycket. Och sen så fortsätter man att göra det. Det är som att historien återupprepar sig liksom. Och jag har till exempel sett, det var förra sommaren tror jag, att varje butik man liksom gick förbi så såg jag samma mönster som är... Krosandina, alltså ett, ska man säga, som ett, inte kors, men ett väldigt typiskt andiskt mönster. Och jag såg det liksom överallt, alltså i varje butik jag gick förbi så var det liksom på kuddar eller dukar och till och med mattor där man liksom trampar verkligen på det här heliga mönstret. Och då gör man det ju inte respektfullt liksom. Och jag tycker ändå att vi pratar ganska mycket om rättigheter och upphovsrätt. Och sånt har man ändå liksom respekt för. Mm. Men när det är sådana mönster så är det som att det är så långt bort och det är så gammalt så att det kan ju inte spela någon roll. Liksom. Men det man ska vara medveten om när man gör sånt det är ju att det faktiskt finns sår som man helt enkelt river upp. Liksom. Och att det är inte... vad som helst som man tar. Så att det vill jag ändå vara försiktig med när jag designar. Att jag har ju i och för sig rätt till de mönstren. Och jag kan tycka att det är väldigt... Ja men, jag kan verkligen hitta ett värde i att göra sådana mönster för mig själv. För att knyta an till mina förmödrar som också har suttit och gjort de här mönstren. Men... jag skriver inte ner dem och säljer dem på samma sätt som jag kanske gör med andra mönster. För att då vill jag verkligen göra det på rätt sätt i så fall. Och med respekt. Liksom. Jag tycker att det är spännande. Liksom.
Men det är en jätteviktig diskussion. Och det tänker jag liksom... alltså det känns också som ett ganska nytt samtal, även om det har pågått några år, men det är ju någonting som man verkligen behöver lära sig och också så här vara uppmärksam på, liksom vad olika mönster och liksom i det här fallet då, liksom var det kommer ifrån, för att det är ju inte som sagt, när du går förbi där på gatan och känner igen de här mönstren så passerar det också väldigt många människor som inte har någon relation till de här och inte heller förstår, för att det finns en så stor okunskap också.
Precis.
Och det är ju också en del i den här processen att så här, vi är många som behöver lära oss jättemycket också i det.
Mm.
Så ja, det är ett jätteviktigt samtal att lyfta, verkligen.
Ja, jag håller med. Och det är ju intressant liksom. Och det är värt att prata om,
tycker jag. Ja, gud ja. I alla sammanhang. Mm. Även kopplat till virkning.
Eller hur?
Ja. Och det tycker jag så, ja, men det är ju väldigt mycket... med former och färger och så, som cirkulerar och i takt med att tekniken utvecklas också att man tar inspiration från olika delar av världen också att veta vad det är man lånar eller virkar eller så.
Jag tror att det är grundläggande att veta och visa respekt liksom, och intressera sig och vilja lära liksom, och så men i slutändan vara medveten om vad man gör och visa respekt
verkligen. Jag tänker också så här, det känns som att du virkar ganska mycket. Är det här någonting du gör så här på heltid? Är det liksom ditt yrke? Eller är det liksom, hur stor del tar virkningen av ditt liv?
Ja, men just nu så virkar jag faktiskt så fort jag får möjlighet. Och den jag var... hemma med min dotter, mammaledig, så har jag faktiskt virkat. Det blev en så konstig period där under corona, och så var jag mammaledig, och så var det liksom som att så här, ska jag ut och söka jobb? Och så hade jag kommit igång med det här och hittade ett sånt driv liksom. Så då har det bara fortsatt på den vägen. Så att just nu är det heltid. Så får vi se hur länge det kommer vara det. Men jag vill i alla fall kämpa på.
Men det är också väldigt inspirerande, tänker jag. Eller liksom känner jag liksom att det är så här kul att höra. För att det är också väldigt... Jag tänker ofta att man liksom har en bild av att man kan inte försörja sig på virkning. Det är en hobby.
Mm.
Men jag tänker... Medan jag känner så, men det är klart att det måste kunna gå. Liksom, att om man vill ägna sig åt det här så måste det finnas sätt att göra det på.
Mm. Ja, men verkligen. Och alltså, jag tror kanske att hade jag liksom inte varit mammaledig och sådär, utan faktiskt då hade jag haft ett heltidsjobb då, så hade det nog varit svårt att liksom säga upp sig för att göra det här heltid. Det förstår jag verkligen, att det är liksom en ganska stort steg att ta så. Men i och med att jag ändå höll på med det här så, och att det bara var att fortsätta på något sätt, så blev det ändå en möjlighet liksom, som fanns där. Och sen så, ja, nej, men jag lyssnar mycket på poddar och liksom om man tänker så här, så amerikaniserat som Sverige är, när man ändå hör liksom, på amerikanska poddar och sådär, så tycker jag ändå att det är en större kultur att göra sånt här där på något sätt, och att man liksom bara kör på och gör en business och sådär.
Mm.
Så det brukar jag liksom ändå försöka inspireras lite av, den alltså så här, att skapa möjligheter. Mm. Liksom.
Men jag tänker så här, möter du någon krock i det här att liksom, men jag tänker mellan det här att så här, skapa för sin egen skull, att det ska vara någonting som man gör för att man tycker det är kul, kopplat till att då man ska vill ha det som sin huvudsakliga inkomst också då, eller som sitt heltidsjobb, att det då blir något så här kommersialiserat i det liksom så här, blir det någon krock i det liksom i dig, eller liksom har du mött någonting så här, utifrån kanske till och med liksom.
Utifrån har jag inte mött någonting, men i mig själv är det absolut hela tiden en kamp att alltså, gör jag det här för att göra det för någon annan, eller gör jag det för mig själv? Men då tror jag, eller liksom för mig själv, men för att det känns viktigt. Men då tror jag att just de här, att jag har en så tydlig tanke bakom det jag gör hela tiden, försöker jag hålla fast vid, och liksom försöker, ja, men det är den riktningen jag försöker ta för att inte fastna i det här att jag gör saker för någon annans skull eller för att vara publikfriande eller så. Men det är klart, det finns hela tiden tvivel och liksom tankar och sådär. Och just när man använder ett medie som Instagram eller så märker man ju hela tiden väldigt tydligt vad man får likes på och vad folk tycker om och vad folk inte tycker om eller sådär, inte intresserar sig av och så. Och det är klart att det är väldigt lätt att bli påverkad av det. Så att, ja, jag försöker alltid att kramla mig fast vid att så här, nej, men jag har min tanke och jag har mina, liksom, min väg att gå. Och försöker lyssna mer på det än på kritik som jag har i mitt eget huvud och så.
Det låter bra. Det gäller också att säga, jag tänker att man har en röst som pockar i huvudet, men man har en känsla i kroppen.
Exakt, ja, precis. Så då gäller det att hela tiden, alltså också på intuition och liksom att jag försöker alltid öva på att, ja, men magkänslan och känslan av vad som känns bra, det tror jag på. Det är det viktigaste.
Ja, det brukar vara det rätta.
Mm. Eller hur?
Verkligen, jag är helt med på det spåret.
Mm. Det gäller att öva bara.
Ja, veta vad man ska lyssna på.
Mm.
Mm. Men jag tänker så, är det då virkmönster som är din huvudsakliga inkomst? Eller liksom vad...
Det är det, i nuläget. Sen så hade jag egentligen en tanke att jag skulle komma igång med workshops. Men under corona så var ju inte det liksom en enda... det var ju ingen idé att ens tänka den tanken liksom. Och jag vill gärna ha fysiska, alltså på plats, liksom, så att jag får träffa människor och sådär, i alla fall i början. Sen kan jag gärna hålla digitalt och kanske nå ut till olika delar av världen också. Men målet framöver är att hålla workshops helt enkelt på plats och träffa människor som vill virka och utbyta och prata och så.
Ja, alltså det är superhärligt. Mm. Det tycker jag är liksom det bästa när man håller kurser och workshops själv. Mm. Att man bara får vara med folk som bara vill prata virkning.
Ja, exakt.
Och
ja.
Att så här, man är det tillsammans för att virka och liksom bara
befinna sig i den kreativa liksom bubblan. Ja. Helt underbart.
Ja, men verkligen. Det är ju något fantastiskt att mötas i någonting som man bara tycker så mycket om. Mm. Sen kan man vara helt olika på andra sätt. Men man är där kring som virkning i det här fallet. Man bara förnörda ner sig tillsammans.
Ja,
och lära sig av varandra.
Och lära sig av varandra, precis. För det finns ju så mycket kunskap i de rummen. Liksom. Och hur länge man har hållit på. Det är ju så olika. Liksom.
Ja,
man kan ju ändå olika saker. Det spelar ingen roll om man just har lärt sig. Så kanske man har lärt sig värsta grejen. Som den som har hållit på jättelänge inte har sett eller hört eller gjort.
Nej, det finns ju massa så här olika så här knep och tricks. Mm. Eller liksom, och det finns ju hur mycket som helst att lära sig i virkningen.
Mm.
Jag brukar känna så här att hur mycket man än virkar så kommer man liksom aldrig bli fullärd.
Absolut.
För att det
ja.
Finns, det tar liksom aldrig slut.
Ja, och det är ju skärmen också. Mm. Liksom. Att det finns ju hur mycket som helst och olika tekniker. Det är ju nästan som att man gör något helt annat ibland, känns det som. Alltså jag tänker typ tunisisk virkning.
Mm.
Då har man ju en så här superlång nål och liksom, man gör ju på ett helt... Det är ju nästan som att man stickar med virkning.
Mm.
Alltså, så att det finns ju verkligen helt olika tekniker som man har kvar att lära sig.
Verkligen, verkligen. Mm. Jo, men jag tänker så här, med virkmönster, alltså dels säljer du ju själv, men du har ju också gjort virkmönster åt Järbo.
Mm, det har jag.
Hur gick det till? Var det de som hörde av sig eller var du tuff nog att höra av dig och säga, här är jag?
Mm.
Hur gick det till?
I det fallet så, det var precis när jag började min business. Och då tänkte jag att jag siktar så högt jag kan. Och vad är det största jag kan tänka mig? Och då är det, Järboskan har jag liksom alltid använt. Det fanns i syslöjden och vi hade det hemma. Och det är det jag har liksom sett omkring mig hela tiden och använt mest. Så att då, alltså som när jag liksom virkar och skapar, så tänkte jag inte så mycket utan jag bara gjorde. Mm. Liksom. Inte hålla på och ifrågasätta mig själv eller vara kritisk eller så, utan jag hörde av mig bara. Och då fick jag svar samma kväll från chefsdesigner Maja. Och på den vägen är det. Ja, våga liksom. Det var det jag gjorde. Och det är jag så stolt över.
Ja, men verkligen. Ja, men det är väl också så här. Man måste vara lite, jag vet inte, tuff ibland. Mm. Inte tänka så mycket utan bara göra.
Mm.
Och jag tänker, det måste ju också varit en väldig, jag vet inte, kick. Eller liksom en positiv känsla att få svar. Och ett positivt svar så snabbt.
Mm. Ja, gud ja. Absolut. Och på något sätt en bekräftelse att så här, okej, jag är på rätt väg. Mm. Liksom. Och ja, men det är ju jättestort att få. Också så där i början. Mm. När man liksom precis, ja men nu, jag tror jag kör på det här. Mm. Och så, ja, det är nog rätt väg jag är på i alla fall.
Ja, kul. Men vad är det du har gjort för någonting åt Järbo då?
Då har jag bland annat gjort lite flerfärgsvirkning såklart. En projektväska som heter Saxaren.
Mm.
Lilla Saxaren och Stora Saxaren. Och sen så var jag med och designade för deras höstkollektion nu. 2021 är det va?
Ja, precis.
Ja, 2021. Och då gjorde jag en kofta kan man säga. Lite känsla av bombajacka som jag har gjort i reliefvirkning med löv på ärmarna som heter guldek.
Mm.
Och en halsduk också i reliefvirkning, det är samma tema med löv som heter skogsek.
Mm. Ja, de är fantastiskt fina.
Ja, men det var väldigt kul att göra dem. Och jag har hört folk som har gjort dem att de tycker att man blir lite besatta av att virka. Och jag håller med. Det var liksom som när jag skapade det här lövet så blev det verkligen en besatthet.
Mm.
Jag tycker det är väldigt, ja, de är väldigt roliga att virka.
Mm. Ja, men det händer ju någonting Alltså om man nu ska skapa den här liksom, vad sa du, bombejaktskänslan, fast med den här löven, att det blir ju just att virkningen reser sig, eller man ska säga. Att den inte är platt bara, utan att den faktiskt, det händer ju någonting.
Mm. Ja, det är lite skulpturkänsla. Det tycker jag är jättekul. Ja. Att det kan bli så, liksom, av bara garn och en virknål.
Man kan göra allt med
garn
och virknål.
Ja, men det kan man. Det kan man verkligen. Liksom. Det är ju som en trollstav snarare än en virknål.
Nej, men det är så fantastiskt. Alltså man kollar på vad människor gör.
Mm.
Alltså jag bara, man kan göra allt. Mm. Det finns liksom inga begränsningar.
Nej.
Det är superspännande.
Ja, det är det mest fantastiska.
Ja. Mm. Och det är som jag säger, finns för lite tid.
Ja,
för mycket man skulle lite vilja.
Lite så är det. Ja, precis.
Lite testa. Mm. Men jag vet ju också att du har beskrivit virkningen som punkig.
Mm.
Vad menar du då? Eller vad tänker du?
Jo, men jag tänker väl att det här är liksom att det finns ingenting som är rätt eller fel eller fint eller fult. Jag tycker inte det, utan jag tycker att kör på. Och liksom det punkiga i att det enda man behöver är faktiskt en virknål och garn. Och sen så bara lär man sig grunderna. Alltså precis som i punken, att man bara lär sig ackorden och sen kör man bara. Och det tycker jag också är liksom, ja, men det är som demokratiskt liksom, att alla kan göra det och du behöver inte massa tjusiga verktyg eller tjusiga material, utan ta det som finns eller det du hittar på loppis eller liksom så, och bara kör. Och jag tycker liksom att det har man ju hört också, ja, men i din podd, Maria Gullberg, som du hade som första gäst, också hur hon beskrev det här med att virkningen var, att den var liksom, hur kan den befinna sig i det här fina kulturrummet som är Konstfack liksom, att det var så, folk var liksom helt chockade att hon vågade hålla på med det, att, ja, men att det var så olämpligt och opassande att ta in det i det rummet liksom. Och ja, men jag tycker det är så, ja, men det är så knasigt, för i Sverige så har det verkligen fått den stämpeln, och det var väl då, vad jag förstår, hemslöjden, som att det blev liksom lite den kulturen som skapades, att det ansågs inte tillräckligt ansträngande, tror jag, att virka.
Ja, det är väl vår kära Lille Sickerman som sägs ha sagt att så här, man kan ligga ner och virka.
Exakt.
Men jag vet inte riktigt om jag håller med om det.
Nej, jag kan inte göra. I flerfärgsvirkning är i alla fall svårt att ligga ner och virka. Men om det nu vore så, då tycker jag att då är väl det helt fantastiskt. Att man faktiskt kan ligga ner och skapa konstverk. Liksom. Ja. Det är väl helt otroligt i så fall. Och sen så att det här att det inte är tillräckligt ansträngande och så. Det tycker jag också att det tycker jag är så spännande med virkningen, att det går ju inte att maskintillverka. Det går ju liksom inte att fusktillverka det, eller vad man säga.
Allt som har virkats har ju virkats av någon.
Exakt. Och om det är något som är ansträngande då, så är det väl just virkningen, om man ska hålla på och jämföra. Det tycker jag inte att man behöver. Men jag tycker att den här stämpeln liksom, den är väl lite onödigt hård, kan jag tycka.
Ja, ja. Nej, men jag tänker också att virkningen har ju en bit kvar in i det liksom, vet inte, textila finrummet, eller vad man ska kalla det liksom.
Om det ens behöver komma dit, vet jag inte.
Nej, men ändå liksom att få vara en del av det textila sammanhanget lite tydligare, för att det är ju verkligen en fantastisk teknik som man kan göra så mycket med.
Mm. Precis, jag håller
så
helt
jag
med.
Tänker att har man provat det så förstår man.
Ja, och har man provat det och inser hur mycket mer man har att prova, som du säger, så verkligen.
Jag tycker också det är lite roligt, alltså, att beskriva virkningen som punkig. Utifrån att många kanske tänker på virkningen så här, på virkade dukar och liksom det här lite skira. Eller liksom att det blir ju också en, det är ju en kontrast i det också. Så att det är, men jag gillar beskrivningen av virkningen som punkig. För jag kan, ja, men jag kan liksom hålla med i det du beskriver virkningen som. Den kan vara lite rebellisk.
Ja, exakt. Och jag älskar kontraster. Det jobbar jag jättemycket med, liksom mina motiv och så också. Och jag tycker det är så kul att Man kan ha, alltså jag drivs av att skapa utifrån lite hårda budskap och lite sådär. Men att uttrycka det i det här mjuka som blir virkningen liksom. Och att hitta de kontrasterna tycker jag om. Och ja, det kan vara så kraftfullt men så mjukt samtidigt liksom.
Nej men verkligen. Mm. Och det är ju jättetydligt till exempel, om jag ska koppla till grillaslöjden lite igen.
Mm, mm.
Att det finns någonting avväpnande i det textila.
Mm.
Så att om man står ute eller sätter upp någonting textilt ute så har liksom folk har liksom, ofta har man liksom som någon gard uppe. Man har något liksom så här.
Mm.
Men den släpper när man ser att det är textilt eller garn.
Ja, verkligen.
Och att man då kommer fram och vill gärna berätta eller dela med sig. För alla har ju liksom någon relation till textil.
Ja.
Och att man då sen möts av ett budskap. Och att man då liksom, men att det blir liksom att det kickar till lite extra för att man inte är, man har redan klivit så nära på grund av materialet.
Superhäftigt, det har du helt rätt i. Och jag tänker också om liksom du skulle stå där med en sprayflaska i handen istället och spraya graffiti med samma budskap, då skulle ju inte liksom de här personerna komma fram heller. Och då, det blir liksom som hårt på hårt då. Att man kanske liksom kommer med ett hårt budskap och så blir det lite för hårt med just graffiti medlet eller vad man ska säga. Men när det är garn, då kan man ta till sig av det budskapet istället.
Ja, och att man
det
har
är
liksom, och man också har liksom åkt tillbaka i minnet till liksom de här strumporna som ens farmor har stickat eller liksom den här filten som ens mormor har gjort. Eller liksom, det finns så mycket i det som växt till liv.
Mm.
Och att då,
då är man mottaglig på ett annat sätt.
Ja, men verkligen.
Ja, alltså då är ju det språket fenomenalt. Det måste man ju bara förstå.
Ja, det är det bästa.
Ja, det är det.
Men jag är också lite så här nyfiken så här framåt. Vad har du för framtidsvisioner med din virkning?
Alltså, jag vill... Jag har liksom någon slags mål inombords att allt omkring mig ska vara virkad. Det är något så här tokigt. Alltså det var också som en sån meme som gick runt under corona. Att så här, när den här pandemin eller karantänen är slut så kommer mitt rum se ut så här.
Och
så
var det liksom, vet, det var,
ett rum där allt var virkat. Liksom.
Jag vet,
lampor,
jag fick den bilden
och
skickat till mig. Så här, flera bara, där är du.
Där är du, ja men precis. Men, och så kände jag så här, ja bra, det där är jag. För att... Ja, men jag vill liksom att allt ska vara virkat. Jag vill ha virkad väska, virkad jacka, virkade byxor, virkade... Jag har ju krukor som jag har gjort som är virkade. Och, ja, jag tänker liksom att allt ska vara virkat. Men skämt åsido, så jag vill fortsätta designa. Mm. Och jag vill hålla workshops. Och jag vill fortsätta bli en del av det här liksom... vad ska man säga, globala virkgruppen liksom. Och det tycker jag är så häftigt när jag nu, jag har ju just haft då mönstertestare som har testat mina mönster så att det ska vara rätt och riktigt när det kommer ut. Och då är det så häftigt att jag typ har sett Old Chico i Indonesien liksom. Och alltså att kunna kommunicera via Old Chico i virkad form liksom Sverige, Indonesien, Tyskland, alltså det är ju så mäktigt liksom att kunna föra det samtalet liksom. Och just nu har jag också ett samarbete pågående med en garnproducent i Kanada.
Mm.
Och ja, snart kommer också släpp ett mönster i ett magasin som heter Radical Threads som har fäste i USA. Så att, ja, att fortsätta liksom kommunicera med olika delar av världen genom virkningen och bli ännu mer etablerad och bara fortsätta som jag gör. Liksom.
Superfint. Spännande och väldigt inspirerande tycker jag. Mm. Jag tycker att det... Och som sagt, du jobbar ju, jag tänker att du skriver ju på engelska på ditt Instagram-konto.
Mm.
Det tog ett tag innan jag förstod att du fanns i Sverige.
Ja.
Och till och med i Stockholm var det några tunnelbanestationer bort.
Ja.
Vilket jag blev väldigt glad över.
Ja.
Men det är ju, som du säger, liksom, virk-communityt är ju jättestort.
Ja.
Finns ju över hela världen.
Ja, Exakt, det är ju det gör. Mm. Jag vill lära känna varenda en.
För virkparty.
Ja, exakt.
Mm. Ja, men superhärligt. Så, vi har kommit fram till slutet av podden. Mm. Och då brukar jag också fråga om lite virktips från den jag pratar med. Så jag undrar om du har 3 virktips som du vill ge till lyssnarna.
Mm. Och då vill jag verkligen bara vara så direkt och säga, gör det bara. Alltså, plocka upp virknålen och bara ta vilket garn som helst och bara prova. Det är värt det.
Mm.
Och bara prova dig fram. Liksom. Mm. För att det är ju också som att om man lär sig så bara grunden, så kan man ju utgå ifrån det. Liksom. Så att, gör det bara. Och nummer 2, skit i regler. Alltså skit i alla reglerna. Och vad som bör göras. Och det här med liksom hur man ska hålla virknålen, strunt i det. Alltså bara prova, hur känns det här? Alltså det är ingen som säger så här, håll pennan på det här sättet. Det kanske man gjorde förr i tiden mer. Man fick ju inte hålla i vänster hand och sådär. Men alltså jag menar, bara skit i alla regler som gäller liksom vilka färger man ska använda ihop. Eller hur man ska hålla virknålen, eller vilket garn man ska använda. Eller vilken metod man ska använda. Bara gör och skit i regler. Och nummer 3, våga prova nytt. Och då skulle jag rekommendera att kolla tutorials. För att jag vet att det finns en ganska liksom, hög tröskel att följa mönster och man fattar inte och sådär. Men det finns så mycket tutorials. Och om man bara gör liksom, lite provlapp och håller på och testar utifrån de här tutorialsarna. Så sätter det sig liksom i muskelminnet i handen. Och sen kan man utgå ifrån det. Så att verkligen bara kör.
Och får jag lägga till någonting också kopplat till det här med tutorials?
Ja.
För det brukar jag säga liksom, när jag håller kurser och sånt där. För jag brukar också säga, men titta på det.
Ja.
Men också så här att om du inte förstår den första du hittar.
Mm.
Leta efter någon annan som beskriver samma sak.
Ja, exakt.
För att man kanske liksom tänker att de gör på samma sätt.
Ja.
Men man gör inte så. Man beskriver samma liksom, kanske teknik. Ja. Men man kanske använder andra ord. Man kanske visar olika vinklar. Alltså typ att så här, man... Att den ena kanske man inte alls förstår, men när man tittar på den andra så blir det jättetydligt för den. Så
ja,
det är också
ja.
Så här, hitta också de som...
Ja, men och eftersom det finns så mycket liksom. Mm. Så om man vill prova något nytt, vilket jag tycker att man ska, så bara liksom, ja, precis som du säger, kolla olika på olika ställen och prova. Det kan jag också säga, prova olika virknålar också. För att ja, det var en som jag provade som hade så här ergonomiskt liksom, bra grepp.
Mm.
Och den var helt omöjlig att använda. Och då tänker jag liksom, om det är den första virknålen man håller i och så ska man lära sig och så går det inte. Och då ger man ju upp kanske. Så att liksom prova olika saker och kolla på olika tutorials och allting.
Ja.
Så kommer det av sig självt.
Ja, men superfint. Tack så jättemycket för det här fina samtalet. Det var jättekul att träffa dig.
Tusen tack själv. Det var jättekul.
Tack för att du har lyssnat på Virkpodden. Tyckte du om avsnittet får du gärna följa Virkpodden i sociala medier eller besöka virkpodden.se. Hjälp också gärna till att dela avsnittet så att ännu fler får chansen att lyssna. Avslutningsvis vill jag säga tack till Ayat Almansor Holm för klippningen, Filip Niterovic för musiken samt Grace Ann Ekström för formgivningen. Nästa avsnitt av Virkpodden kommer om en månad.